Magnus Krepper läser Sving av Bengt Olsson.
Hon hade varit i stort sett som vanligt. Möjligen lite tystare. Vid ett tillfälle hade hon lagt ifrån sig besticken och sett på honom ett litet leende och med malande käkar. Och han hade mött hennes blick, demonstrativt länge, och spärrat upp ögonen i en kärleksfull imitation av hennes stirrande. Det var fredag. Naturligtvis hade hon valt kvällen med omsorg. De skulle bara vara hemma. Saga hade inga särskilda planer så vitt hon visste. Hanna ringde Åke från stormarknaden och frågade om han var less på hennes nudlar med kyckling och koriander. Och han hade svarat nej, absolut inte. Och efteråt tänkte han att om han någon gång skulle hamna i en dödscell och fick välja sin sista måltid, var det mycket möjligt att han skulle välja just hennes kyckling med koriander. Han hade erbjudit sig att köpa vin. Vi har rätt mycket kvar i lådan annars, sa hon. Nej, sa han. Jag går och köper någon god flaska istället. Gärna för mig. De brukade prata om det ibland. Att det kändes slött att hålla till godo med något vin som bara var hyfsat gott. Eftersom det fanns i en praktisk förpackning som dessutom tillät den att trycka fram ett extra glas utan att det märkte så mycket. Att man borde välja sitt vin med större omsorg. Läsa vad experterna rekommenderade. Fråga personalen och sen dela på den där exklusiva flaskan till middagen och låta det vara bra så. Visserligen brukade ingen av dem dricka mer än 2 glas av lådvinet, eller max 3. Men just det där tredje glaset av något som så uppenbart var ett inget särskilt vin lämnade en ödslig eftersmak som var värre än vilken baksmälla som helst. Saga var fåordig under middagen. Åke och Hanna turades om att fråga henne om hur dagen hade varit. Hanna var orolig för henne. Hon gick i 6:an och hade länge varit kompis med en flicka som hette Isa och som bodde nere vid sjön och som var lite speciell. Föräldrarna var också speciella. Åke och Hanna hade ansträngt sig till det yttersta för att se dem från deras bästa sidor. De brukade säga något pliktskyldigt om att pappans forskningsarbete om havsströmmarna egentligen var väldigt intressant och att mamman hade haft det jobbigt eftersom hon drabbades av ett svårt synfel i vuxen ålder och att det var starkt av henne att ändå skaffa barn och vara hemma med Isa så pass mycket och inte göra större affär av sitt handikapp än vad hon gjorde. Men Isas föräldrar hade också sidor som blev allt svårare att bortse ifrån. Åke brukade säga att de påminner honom om uttrycket "Ger du dem fingret tar de hela handen." Men Isas föräldrar slutade inte där, utan snappade i sig hela armen. De kunde stå i hallen när de skulle hämta Isa och prata och prata och prata tills rutorna började imma och Isa ryckte dem i rockarmen, stampade dem på foten och skrek åt dem med gråten i halsen. Hanna hade vid ett tillfälle låtsats höra telefonen ringa på övervåningen och rusat upp för trappan och sen stått i sitt arbetsrum med bultande hjärta och lyssnat på rörelserna från Isas pappa ner i hallen. Och Isas röst som hade passerat så många stadier av gnällighet att hon rent av började låta sömnig. Och hur pappan med den där kusliga, oberörda godmodigheten hade sagt till sin dotter att vi kan inte gå härifrån utan att säga hej då ordentligt. Isa hade ärvt en hel del av sina föräldrars kufiska sidor. När de andra flickorna i klassen började intressera sig för kläder och smink kunde man höra Isa brista ut i knarriga monologer om djur som plågades i laboratorier för att testa det där sminket. Och när Saga kom på kvällen och frågade med darr på rösten om det stämde som Isa sa, om apor och kaniner som satt i burar med klämmor på ögonen så att de inte kunde stänga dem, medan män i vita rockar droppade frätande ämnen i deras ögon. Stämde det, mamma? Stämde det? Då visste inte Hanna om hon skulle säga att det där är föråldrat och borta och glömt för länge sedan. Och lugna sin dotter till priset av att Isa skulle bli tillplattad av Saga.